Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Happy Friday! Kärlek börjar aldrig med bråk. Fredag, jag sitter här och Madde sitter här.
Yes.
Kan inte bli bättre.
Happy Friday!
Exakt. Det har blivit liksom som en... Det har hängt med. Det är så det ska vara alltid. Happy Friday.
Men du, det känns skönt att vi inte har video för att man sitter alltid och dansar så jäkla fult.
Ja, men när vi drar igång introt så sitter man och fuldansar lite. Ja.
Men det då kommer vi i rätt mode. Ja, stämningen.
Ja, och det kanske ni också gör på där hemma. Eller vart ni nu är, ni kanske lyssnar på i bilen eller på tunnelbanan eller på tåget eller på flyget. Eller
jag gillar i alla fall vårt intro. Jag tycker man blir lite, man blir lite vibig.
Ja, men den är glad. Den är happy Friday.
Lite disco.
Ja. Ännu ett avsnitt ska vi riva av då. Och vi kom fram till att vi ska prata om narcissism. Vi har ju varit inne på det förut, men vi vill göra det på ett annat sätt idag kanske.
Ja, vi vill liksom så här snuddat ganska mycket och delat lite så här och var. Men vi har ju inte haft ett rent avsnitt där vi faktiskt pratar om narcissister och våra egna erfarenheter och relationer.
Vi båda har ju varit tillsammans med narcissister.
Ja.
Och beteendemönstret är ju ganska lika. Även om situationen kanske var lite annorlunda. Men, men beteendemönstret. Och sen har man då insett, alltså i alla fall jag, när man fick distans till det, så började, då såg man så här de här grejerna som man stod lite utanför. Ja. Så här, shit, det där var verkligen någonting den gjorde för att försöka påverka mig eller styra mig och kontrollera mig.
Ja, men verkligen så här efteråt också. Det kan ju gå flera år innan det klarnar helt. Ja. Och man bara, men gud, det där var ju verkligen så toxiskt. Ja. Det där borde man ju ha sett och förstått.
Ja, men, det ska, och,
men det kan ju ta tid ibland liksom.
Ja, men också så där då när man inser det så kan ju lätt att man blir så här, shit, hur kan jag inte se det? Hur kan jag inte?
Ja.
Och så får man dåligt samvete över det lite grann. Att man känner sig så dum. Men det har vi pratat om innan, att det ska man ju absolut inte göra.
Nej.
Det är ju den personen, narcissisten, som har all skuld i allting.
Ja. Ja, vi vill ju absolut inte prata på ett skuldbeläggande sätt, utan verkligen liksom informera och meddela på ett personligt sätt, tror jag. Ja.
Alltså din story har vi ju hört. Vi hörde det tidigt i poddens historia, kan man säga.
Och, precis.
Och den är ju alltså, den är ju otrolig. Jag har ju inte pratat så mycket om min story. Jag har väl nämnt det lite löst, men den är inte på samma sätt riktigt.
Nej.
Jag hade ju den jag var tillsammans med använde ju en sjukdom för att kontrollera mig. Alltså en sa att hon hade en dödlig sjukdom och då lockade in mig i sympati och använde det som ett kontrollverktyg.
Ja.
Medans,
det är ju fruktansvärt.
Ja, det är det ju.
Men det är ju så himla, det där är ju en jättetypisk egenskap hos narcissister, att de just spelar på ens empati.
Ja.
För att man liksom blir triggad då och ska vilja ta hand om och stanna kvar och vilja stötta liksom. För oftast är det ju kanske väldigt snälla och mjuka och varma och kärleksfulla empatiska personer som de här narcissisterna liksom försöker att dra in.
För de märker att det är ett lätt byte typ.
Ja, då kan de ju liksom, eller framförallt så kan de ju få deras liksom fuel, deras bränsle därifrån. De vill ju liksom leva på andra människor.
Ja, ja det är ju,
det är ju perfekt. Jag menar, ja. Är man en sån människa så är man ju precis allt det som de inte är och som ja, de kanske det. Vill vara. Så kan de ju leva på oss liksom, ja, empatiska det är, själar.
Det är som, ja, det är som ett, det är som ett sånt här svart slukhål som ja. Bara, alltså så här ont liksom.
Ja, men det känns ju typ så. Det är jättehemskt.
Ja, och det vi vill kanske komma fram till lite så här, det är väl eftersom vi då har erfarenhet av det här på tyvärr.
Ja, och inte bara en flera.
Ja, precis. Så kanske man med det här avsnittet kan också få andra att börja lyssna på sig själv. För det är det handlar om lite grann.
Med insikter.
Exakt, att lyssna på vad kroppen säger i en sån relation. För att vi pratade om innan, som till exempel jag kunde ju känna det här jobbiga inom mig, att det är något som är fel. Men min hjärna sa, nej men Tobbe skärp dig. Nu är du bara knäpp. Varför skulle hon till exempel lura dig att hon är sjuk i en dödlig sjukdom? Nu är det du som är knäpp. Du kan inte tro så. Och då blir man så här, nej det kan jag inte tro. Det är ingen som ljuger och sånt. Och så går man tillbaka till att nej, men det stämmer det här.
Men kände du alltså så någon gång? Så att, alltså ställde du dig själv frågan, men är hon verkligen sjuk?
Ja, jag kan ju nämna snabbt här att jag träffade, det här är nästan 10 år sedan. Då träffade jag en tjej, så började vi dejta, så hängde vi och det kändes jättebra. Och sen efter ett par månader så började hon då säga då att hon skulle operera sig för en cancertumör och så tog hon bort den och så var det bra och sen så gick det en månad till och så helt plötsligt dök den här cancern upp igen fast i en svårare form.
Så det här var bara några månader in?
Ja, precis. Så ett par månader in så sa hon, jag ska bara operera bort en tumör som de har hittat. Och det kommer gå bra. Liksom. Och så gick det ju bra då inom citationstecken. Hon hade ju aldrig den här tumören. Så då när vi liksom fick en närmare relation så kom ju nästa då. Så här, ja, men de har upptäckt en sån här metastas som har spridit sig. Det sitter i hjärtområdet. Och ja, det är väldigt komplicerat. Då var jag så här, nej men det här fixar vi liksom. Jag gör inte liksom. Slut för att du är sjuk. Utan nu kör vi. Alltså, ja. Och då var det väl för henne som att så här, perfekt, då kan jag använda det här när jag behöver använda det här. Och hon använde ju det på olika sätt. Till exempel om jag skulle göra något viktigt jobb så kunde det vara väl tajmat att shit, nu ska jag åka in på sjukhus. Eller kan jag nå dig så att du är hemma och sådär. Och i början var det så här, ja men absolut. Och sen var det ju ett mönster som jag inte såg först. Men när jag väl såg det, eller insåg det, så tänkte jag, nej men Tobbe, nu är det, jag är knäpp. Det är jag som är knäpp. Och så fortsatte det så där. Vi bodde ju på olika håll, alltså i olika städer. Så det var ju lätt för henne kanske att hålla det här i schack. Liksom. Men då slog det mig, som jag sa då, att så här, nej men fan, är hon verkligen sjuk?
Ja, du tänkte ändå så.
Ja, lite så här, snabbt.
Det var någonting där som
och då
ändå,
kom ju den andra tanken att nej men Tobbe, skärp dig, du är knäpp. Du kan inte tänka
alltså, hur kan du tänka
ja, men,
så?
Här, hur har du ingen empati? Alltså, så här, och så fortsatte det. Så att den tanken kom. Men det var ju någonting som gnagde i kroppen liksom, i slutet där.
Men vad sa hon? Jag tänker typ så här, alltså med operationsärr och grejer. Hur hade hon någon smart lösning på den där? För att inte, att det inte fanns någon ärr liksom.
Det fanns ju vissa märken på kroppen, men de skapade ju hon ju själv.
Nej.
Jo, för att det skulle se verkligt ut.
Nej men gud.
Alltså, så att hon var extrem. Next level. Alltså, hon var extrem.
Liksom. Nej men alltså, hon är ju psykopat.
Ja, något, jag har inte grottat i det, men något fel är det ju. Hon använder alltså en sjukdom för att kontrollera mig. Liksom. Använda min empati, sympati till sin fördel. Och det sabbade ju, jag blev ju liksom nästan deprimerad. Eller ja, du ska inte säga så. Jag var
på klart man blir.
Jag var på benen men jag hade ett vakuum. Jag gick till mitt jobb, jag gjorde mina stand-up gig. Men jag var liksom inte, jag var inte jag. Det var bara en transportsträcka mellan henne och, för att hon var ju alltid så här, jag skulle alltid ha kontakt med henne. Jag skulle alltid ringa henne, jag skulle alltid skriva med henne. Svarade jag inte på en kvart, var det så här, vad gör du? Varför har du inte svarat? Hon liksom långsamt...
Du skulle alltid vara tillgänglig.
Ja, exakt.
Jag hon hade rätt att kräva att du alltid skulle vara tillgänglig.
För jag är ju sjuk, jag är ju dödligt sjuk. Så finns inte du där, då, du måste ju finnas där. Du måste ju finnas till, för mig.
Nej, men det här är så, så fruktansvärt sjukt och sån makt, alltså, ja, kontroll. Kamp,
så det är en ganska lång story i sig, så här, ja. Alltså hela, alla detaljer, men det var ju mycket
Men det är ju oftast det där också, ja. Det är oftast väldigt många detaljer, olika faser och grejer.
Ja, ja. Så, men hon var aldrig sjuk, hon använde det som ett verktyg och hon fabricerade saker, fakta. Vilket jag sen, när jag ställde henne mot väggen eller när hon träffade mig på slutet, så hon fick ju skriva ner saker hon hade sagt till mig för att komma ihåg.
Ja, för att det var så mycket lugnare,
ja,
antagligen.
Precis. Hon, ja, precis. Hon bara, jag fick ju skriva ner för att komma ihåg. Sen idag vet jag inte vad hon gör eller hur hon mår. Men, nej, jag hoppas att hon har tagit tag i sig själv.
Ja. Men hur länge var ni tillsammans?
Ja, men det var ändå tag. Det var ju ett år drygt.
Ja. Jag var ändå ganska, om man får säga så, narcissist mått mätt ganska lite, för oftast, ja, kan det ju bli tyvärr att man kanske stannar upp mot 10 år.
Ja, precis.
Att det är jättesvårt att komma loss liksom. Ja. Så att på så sätt var det tur att det bara var ett år, ja, men det är alltså alldeles för jobbigt och länge liksom.
Ja, men exakt. Ja. Min familj var ju mycket så här, men det är inget som inte stämmer.
De kände också,
ja, men de gjorde ju det. För de såg det utifrån. Medan, ja, jag då, nej, jag har koll på det här. Jag så vet. Jag ville ju försvara henne. Alltså,
för att hade de träffat henne?
Ja, det hade de gjort. De hade ju träffat henne. Och, men det kom ju till en punkt när, ja, jag insåg, för att hon var ju väldigt undvikande när jag skulle åka till henne. Att säga, nej, men jag bara, jag måste ju få träffa dina föräldrar och, ja, din familj. Och då sa, ja, men det skulle du få göra. Och sen så blev det alltid någon, du vet.
Ja.
Så här, och jag var så här, okej, men en annan gång.
En bortförklaring, ja, typ.
Hela tiden. Men sen kom det en punkt där jag sa, så här, nu är det så här. Nu måste jag få se ditt liv som du har. Alltså, ja, din familj. Ja. Annars kan inte vi vara tillsammans. Mm. Och det har ingenting med din sjukdom att göra. Utan det har med en relation att göra. Och då blev det ju, då visste ju inte hon skulle göra. Nej. Då blev det ju panik i henne.
Ja.
Och då säger jag så här, nej, men då är det slut. Då är vi slut.
Ja.
Och jag är ledsen om du är sjuk, men det spelar ingen roll.
Nej.
Och hon flippar ju då. Och jag stängde av mobilen och bara, nu vill jag vara i fred. Mm. Och då hade hon ju hört av sig till min syster och började där.
Nej,
då,
men att, så här, gud.
Ja. Säg till Tobbe att jag har kanske inte mycket kvar i livet. Då försöker hon fånga in mig, nej, via min syster. Ja. Och jag sa det, tråkigt, men nu är det så här.
Ja.
Och sen gick det något år, jag hörde ingenting, och sen ville hon träffa mig och berätta någonting. Och, ja, då slog det ju mig att jag vet vad du ska berätta. I mitt huvud bara, jag vet vad du ska berätta. För jag hade gått fram och tillbaka, är hon sjuk, är hon inte sjuk, jag vet, ja, inte. Och då kändes det som att jag vet vad du ska, det var som att kroppen bara, ja, du vet vad hon ska berätta. Hon ska, ja, erkänna det här.
Ja, vad sjukt att du kände,
ja,
det. Och bara, att hon ens gjorde det.
Så jag bjöd, hon kom till Örebro, då bodde jag där då, ja, på slutet. Och jag visste det i kroppen vad hon skulle berätta, men jag sa inget.
Nej.
Jag bara, så säger jag, berätta nu vad du vill berätta. Ja, jag har ju aldrig varit sjuk. Och så här. Och så jag bara säger, nej, jag har ju känt på mig det. Ja. Jag ville bara få det bekräftat. Jag blev inte ens arg eller upprörd.
Nej.
Jag bara
så här, du var ju helt done liksom.
Ja, det var så här, då vet jag det.
Ja.
Då kan jag gå vidare och lägga det liksom mer bakom mig.
Ja.
Så, ja.
Alltså det är väldigt ovanligt att narcissister och psykopater erkänner något överhuvudtaget. Ja. Och gör de det, alltså det är oftast med en agenda att de då, mm, tror att då kanske jag har en väg in.
Mm,
för att då kan han väl lita på mig nu.
Exakt. Och hon berättar ju, jag sa så här, allt du säger nu kan ju inte jag lita på.
Nej.
Alltså, det går ju in här, men jag får ju min uppfattning. Och så, ja, sa jag faktiskt, är det någonting jag ångrar i mitt liv, så var det faktiskt att jag träffade dig.
Ja.
Och hon bara, ja, det tog ju väldigt hårt. Jag bara, ja, jag hoppas det. Alltså, ja, det var verkligen så jag kände. Mm. Så hon kanske försökte, du vet, få att jag skulle,
ja, säga,
vi försöker igen. Och nu har du visat att du har erkänt. Och så, ja, nu, så, jag tror att hon kanske kände,
ja,
så.
Ja, jag tror det. För att, ja, det finns ingen anledning till att de så här, ja, vill vara snälla, nej, och liksom erkänna någonting. Det, ja, är alltid med en agenda.
Men jag var klar. Liksom.
Ja.
Så jag bara, nu kan du åka hem.
Ja.
Ja, nu är vi, alltså, det, we're done. Mm. Men det, ja, det var det.
Men jag är helt säker på att hon ville försöka dra in dig igen genom att säga, oh, men nu kan du se mitt rätta jag, titta här, nu är jag ärlig,
ja,
mot dig.
Ja.
Du ser, hej, titta, jag kan vara ärlig.
Ja.
Och du bara, hell no. Som men, tur är.
Och sen i efterhand så har jag ändå så här, jag mådde skit under tiden.
Ja.
För att jag var rädd att hon skulle dö och såna saker. Alltså det var ju både och, det var ju både där, ja. Men sen när jag liksom fick distans i efteråt, så var det mer så här, fan, jag har lärt mig någonting.
Alltså. Ja.
Jag tog det som en så här lärdom. Mm. Alltså, okay, jag har utsatts för det här, men jag lär mig av det här.
Ja.
Och så, ja, just det vi pratar om, det här med tecknen och se. Ja. För att kanske en annan, när man träffar någon annan, så kan man lätt kanske känna av då och se, ja, de här tecknen. Det är väl det vi pratar om idag, mm, lite grann.
Ja, verkligen. Och tyvärr så kan det ju ta flera turer innan man förstår. Och det är det, ja, för mig. Jag har ju träffat, ja, väldigt många märkliga män.
Ja.
Men framförallt varit tillsammans med två som har varit extremt,
ja,
toxiska liksom och destruktiva.
Ja.
Men jag tror vad alla liksom har gemensamt lite grann är ju att man egentligen väldigt tidigt eller typ direkt känner något slags motstånd, ja, framförallt fysiskt. det har jag verkligen gjort. Att jag kände ju direkt nu med han senaste nu då, som utsatte mig för trauma, att liksom, nej men det är för mycket. Alltså jag kände ju av att så här, det här känns väldigt mycket bara som ord.
Mm.
För att oftast är det den här lovebombing-fasen i början när de bara, wow, du är den mest fantastiska kvinnan eller mannen som jag har mött, och du har allt, och vi är själsfränder och vi menar att vara med varandra, och jag vill gifta mig och få barn med dig. De säger de här sakerna som man kanske som kvinna
vill höra.
Går runt och längtar efter, ja. Och vill höra och liksom väntar på ska ske. Där får man liksom höra, man får höra de här drömscenarierna som man liksom har drömt om. Men det känns liksom i kroppen, kände jag i alla fall, det kändes liksom för mycket. Och jag kommer ju ihåg att jag liksom bara efter 2 veckor där kände ett jättestarkt motstånd. Och liksom så här, jag kände att det liksom behövde putta bort lite, liksom få honom att backa lite.
Mm.
Och om man benar ut det lite och bara tänker på det scenariot, så ska det ju inte behöva kännas.
Nej, nej, nej.
Alltså när du träffar en genuin människa och ni är på samma plan och samma fas i livet och samma frekvens, så känns det ju bara naturligt och som ett, ja, men ett naturligt flow.
Ja.
Det är bara flowar, det är liksom en give and take. Men med honom då så kände jag jättestarkt på, oh, stopp, 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 broms liksom. Stanna lite där borta nu, det här känns för mycket.
Mm.
Och där önskar ju jag nu i efterhand att jag hade pausat och bara så här, jag behöver några dagar att landa lite för att känna in att så här, vänta nu, vad är det som händer här? Och liksom sätter i perspektiv att allt det här som han säger nu, är det verkligen rimligt att han känner allt det här?
Mm.
Alltså kan du efter liksom en dejt eller vad det nu kan vara, 5 dejter, jag vet inte, känna att du verkligen vill gifta dig med någon, ja. Så pass mycket att du till och med säger det. Alltså så här, det. Vad vi känner, det kan vi inte dra för. Vi, nej, kan ju känna saker.
Ja.
Men att du väljer att dela det,
ja, just det,
med någon som du egentligen inte känner, det är jävligt för mycket. Ja. Liksom. Ja. Det är verkligen too much. Så jag vill väl liksom, det har jag ju sagt förut, men nu när vi verkligen sitter ner idag och pratar om det här med narcissister, att alltså min största insikt och lärdom som också gjorde mig väldigt ödmjuk efter det här, det är ju verkligen att jag kände ju egentligen direkt att det är så mycket här som inte stämmer. Och att verkligen lyssna på den inre rösten. Och det krävs ju att vi också, ja, men skalar av allt det här bruset som vi har runt oss hela tiden. Så om vi kanske tränar på att vara mer närvarande och mer liksom kontakt med oss själva och ha mer kanske egen tid, och framförallt om man är singel och dejtar runt. Alltså att verkligen så här kanske, ja, men som du gör Tobbe, att du har dina andnings liksom rutiner, ja, eller man kanske gör en, ja, men någon slags morgonrutin och tänder rökelse eller hur det nu ens ser ut, var den är. Men framförallt tror jag om du är i ett stadie där du verkligen är singel och dejtar, att du har de här stunderna där du liksom checkar in med dig själv, att du liksom kollar dig själv, hur du mår, hur känns det i kroppen, och liksom framförallt efter att du varit på dejt, hur känns det i min kropp?
Exakt.
Känner jag mig upplyft och lätt? Känns det härligt och naturligt? Eller känner jag att det skaver någonstans? Ja. För då måste vi verkligen lyssna på den rösten.
Ja.
För jag gjorde inte det. Nej. Och det har ju som sagt nästan kostat mig mitt liv.
Ja, det, ja.
Som sagt, den, så att den insikten var ju jättejobbig för mig. Och det har jag sagt förut, men jag vill verkligen säga det igen. Att när jag verkligen så här, efter den här olyckan, det här fruktansvärda traumat, när jag liksom tvingar mig själv att ha en dialog med mig själv och jag bara så här, Madde, vad fan hände här?
Mm.
Hur hamnade jag här? Mm. Och ställde den frågan till mig själv. Mm. Och jag var tvungen att ärligt säga, jag lyssnade inte på mig själv.
Mm.
Alltså det var jätte...
Mm.
Det var verkligen kraftfullt och väldigt, ja, men en sårbar situation och väldigt jobbigt att ha den dialogen med mig själv.
Ja.
Men vi måste våga se vår egen del i det här. Även om det är aldrig vårat fel att vi liksom blir utsatt eller, nej, liksom sådär. Det är ju inte, det ligger ju inte på oss hur andra beter sig mot oss. Nej. Det ligger ju bara på dem.
Ja.
Men att vi också tar ansvar för hur vi i alla fall, ja, men beter oss i den här världen. Vad vi ger till andra och vilka vi ger till och hur vi ändå besvarar, det ligger hos oss. Så jag önskar ju där nu efterhand att när jag kände från början att nej, fasiken, det är något som inte stämmer här.
Mm.
Att jag faktiskt hade vågat, pausat, backat och verkligen kanske påminnt mig själv om att fast vänta nu, det är ju den här känslan jag inte ska ha när jag dejtar.
Mm.
Det här har jag redan känt av. Mm. Den här läxan kan jag redan egentligen. Ja. Det här ska inte jag vara, liksom. Och vågat säga tack och hej faktiskt.
Ja.
Alltså redan där vid första röda flaggan. Alltså I'm sorry, men det, ja, är tack och hej.
Man gör det för sin egen skull.
Ja, för sin egna skull.
Men det är lite som du sa, det är att det är den här jobbiga känslan att man börjar inse att, eller när man lyssnar på sig själv att man har, för så kände jag ju också. Man fick lite så här, fan vad dum jag är. Alltså så här, eller vad dum, alltså att
jag överdriver eller vad.
Ja, eller så här, att jag inte insåg det, så här, att man har varit lite korkad.
Ja, alltså,
men,
så, här, ja, precis. Skyller,
men också de här
skuld, man skam och skuldbelägger sig själv. Ja.
Och också så här, när man var misstänksam så lyckas de ju alltid fan snacka runt.
Ja. De är ju mästare på att ljuga och manipulera.
Så man satt och bara, det här är något som inte stämmer. Då hittar de och säger, nej men det är för att det är så här och så här. Och man bara, fan det låter logiskt.
Ja.
Ja, det kanske är jag som är dum i huvudet. Alltså vet, det går tillbaka på en själv.
Ja. Nej men det där är jätteviktigt som du säger nu. För att det, om man aldrig har varit med om toxiska och destruktiva relationer, man kanske aldrig har dejtat en narcissist, då kan det vara väldigt svårt att förstå. Men hur fasiken hamnar man där? Ja. Hur kan man vara tillsammans med någon i 10 år? Alltså man förstår liksom inte. Men det är just för att man inte förstår uppbyggnaden av hur en toxisk relation faktiskt ser ut. Mm. Och som du säger, man blir så indragen om och om igen. Och de har alltid svar på tal. För att de är så jävla skickliga på att ljuga.
Ja.
Så man... Precis, så att liksom man går ju på det om och om igen. Och liksom jag tror att det enda man kan göra där, det är ju att hela tiden, gång på gång igen, pausa och ha den här dialogen med sig själv.
Exakt.
Att ha kontakt med sin inre röst hela tiden. Och verkligen så här, vad jag tror också bidrar till att man hamnar i det här och stannar kvar, det är att man hela tiden, alltså hjärnan försöker hela tiden rättfärdiga allting.
Ja,
alltså vi känner någonting i kroppen.
Ja.
Men hjärnan kommer in där och bara, nej men nu överdriver jag. Man liksom gaslightar sig själv. Man förminskar sina egna tankar och känslor. Och bara, nej men nu överdriver jag nog.
Exakt så.
Nej, men han sa ju det där. Men det måste ju ha varit så. Och liksom. Så hjärnan hittar hela tiden lösningar och svar. Medan kroppen bara så här är i alarm mode. Och bara, hallå stopp här liksom.
Ja, men det är som
och där blir det liksom en dissonans. Jag tror man måste våga lyssna på kroppen.
Ja, verkligen. Vi pratade ju med hon, kärleksexperten här, för ett par avsnitt sedan.
Ja.
Vad heter hon?
Training with love, tänkte Bia. Bia. Ja.
Där hon säger allting börjar inifrån. Liksom. Ja. Även om du ska du få kärlek så börja med inifrån. Och så vidare. Allting börjar inifrån. Och vi pratar mycket magkänsla och liksom hjärtat. Och så det är det som du nämner.
Ja.
Och som du säger, som är väldigt klokt, just att de här stunderna för sig själva, vad den är, så kommer kroppen tala om för dig om det här är rätt eller inte.
Verkligen.
Men om du distraherar hela tiden och inte tar de här stunderna, så kommer du inte höra det vad din kropp signalerar.
Nej.
Utan då blockerar du det. Så man behöver de här stunderna som du sa, och bara låta det komma till en utan att tänka.
Ja,
för du kommer
precis
känna det. Alltså kroppen signalerar ju då utan att du behöver tänka ens.
Verkligen, och jag tror för mig har det också varit väldigt mycket så att jag har känt saker och bara så här, det här känns inte riktigt bra, men så börjar man tänka som du säger, bara, nej men det kan inte vara så väl, och, nej men han sa ju det där, men han menade väl det där, och man liksom, man tappar ju bort sig själv helt, och man, jag tror man stannar kvar ofta för att man säger, nej men jag måste nog känna av lite till, jag måste känna av lite till. Men lite, en dejt till, eller liksom en månad till. Jag måste nog jag måste väga av lite. Jag måste känna in. För att man vågar inte lita på att det här, den här liksom alarmerande klockan som man har inom sig faktiskt har rätt. Mm. Utan man tänker för mycket kring det. Istället för att vara i kontakt med intuitionen. Så har det varit för mig jättemånga gånger. Man bara, men jag vet inte. Men jag ska nog känna av lite till. Mm. Och det kan även vara i andra typer av dejtingsammanhang. Där man faktiskt kanske inte har att göra med sådana här toxiska människor. Men man är så här, det känns inte riktigt rätt. Men jag ska nog känna av lite till.
Exakt.
Det är så här, fast du vet ju, lyssna på. Ställ frågan till dig själv, till din inre röst. Du har svaren inom dig. Du behöver inte en månad till för att avgöra. Du vet att du inte mår bra i den här dejtingsituationen eller i den här relationen.
Mm.
Du behöver inte en dejt till.
Nej, och det är som du säger.
Vi är så rädda för att ta beslut, tror jag.
Ja, och jag tänkte faktiskt nämna det precis som du sa, att det behöver inte vara en just en toxisk person eller så här, att det handlar om det, utan man kan känna, man är på dejt och så känner man sig, det här, du är skittrevlig men jag känner inte den här känslan jag vill ha.
Nej.
Och för mig är det väldigt tydligt när jag träffar en person, så känner jag ju direkt så här, den här människan vill jag träffa igen.
Ja.
Och även om den här personen är supertrevlig, superattraktiv fysiskt och så vidare, och det saknas den där lilla inre känslan, så känner jag bara att det är dumt att fortsätta.
Ja.
Det kanske kan växa fram på något sätt. Man, som du sa, man känner det.
Ja.
Det går inte att beskriva känslan.
Knappt,
utan det bara är någonting som sker i kropp.
Ja, och åt andra hållet då, när det verkligen är så att man har att göra med typ en narcissist eller psykopat eller någon som är väldigt toxisk, så känner man ju verkligen direkt också i kroppen att det är någonting som inte stämmer. Mm. Det skaver här.
Ja.
Och då måste vi ju våga lyssna. Vi måste våga ta beslutet utan att jag måste känna av lite till. För det kan gå riktigt illa och sen kanske man är helt fast.
Ja. Ja, men jag kan ju bara gå till med den här situationen som jag var i. För att jag mådde ju dåligt över att hon var sjuk. Och också mådde jag förmodligen dåligt för att hon var så pass kontrollerande.
Ja.
För det blandade ihop sig allting. Mm. Och sen kopplar jag ju på hjärnan att säga, nej men Tobbe, skärp dig. Så här. Hon ljuger inte och så vidare. Så det var ganska mycket mixade så här, känslor i kroppen. Men jag kopplade på hjärnan väldigt mycket, det kan jag erkänna. Att, så här, jag försöker lura mig själv att nej men du känner fel. Allt stämmer. Mm. Sen så visar det sig att jag borde ha lyssnat direkt på min känsla i kroppen.
Men verkligen, och när jag tänker tillbaka till min senaste relation här då, som var väldigt toxisk som sagt, så kände jag ju konstant under första månaden redan. Alltså egentligen konstant kände jag ju att så här, det känns inte bra i kroppen. Alltså det skavde, jag kände ett obehag i liksom bröstet och i magmunnen liksom, där jag skulle säga att min känsla av intuition sitter.
Mm.
Det kan ju kännas olika på olika sätt hos alla människor. Och jag minns att jag även kände en så här pirrande nervositet i hela kroppen. Alltså jättestarkt vid några tillfällen. Du vet när man är så här riktigt, riktigt nervös inför någonting. Man ska kanske gå och stå och prata framför folk eller någonting som man tycker är obehagligt. Man, verkligen så här, man känner typ hur knänen skakar. Liksom. Ja. Alltså så, den nervositeten kände jag i kroppen. Och nu efterhand, det är ju helt jävla sjukt att jag med min pojkvän kunde känna den här extremt starka obehagskänslan och nervositeten i kroppen, för att hela mitt system bara var i uppror och bara försökte signalera till mig att du måste ta det här ifrån. Ja. Du är inte trygghet i närheten av den här personen.
Kan det vara så att man när man känner så i en sån situation, så kan man också kanske bara lura sig själv att man känner så för att man är kär, eller att man, alltså det är sådana, att det är känslomässigt att säga jag känner så starkt för personen så därför är jag nervös, eller på, alltså så här, att man är på sin vakt, att man blandar ihop dem där lite grann, för då kan man, alltså jag vet inte, men
det kan man säkert göra ibland, men för mig tror jag att det blev liksom som en så här, oftast var det då en någon typ av reaktion på grund av att någonting hände. Jag tänker till exempel så när vi hade en dubbeldejt och han bara försvann på toaletten och var borta en halvtimme typ. Och jag sitter där och känner mig lämnad, känner mig nervös. Jag blir så här, varför gör han det här? Har han inte pengar att betala? Mm. Eller vad är det som händer? Och sen då så, efteråt så erkänner han ju för mig att han gick för att ta droger då liksom. Och jag kände ju bara att det är något som inte stämmer. Jag känner ju att det är ju någonting han undanhåller. Någonting som inte stämmer. Och något som inte liksom går ihop här. Men då minns jag till och med när vi liksom går ut från restaurangen då och säger hej då till andra paret, så känner jag den här nervositeten i hela kroppen. För att hela min kropp bara signalerar att så här,
var på din vakt.
Ja, var på din vakt. Och antagligen så kände jag ju att han ljög.
Ja.
För man känner ju av de här frekvenserna och liksom vibrationerna.
Ja, att
liksom så här, det är en helt annan frekvens. Det är något som inte stämmer här. Så den typen av så här riktiga, oro och nervositet kände jag ju några gånger.
Mm.
För att, och då var ju, det var ju liksom en reaktion på en situation jag var i. Så. Men jag tror annars i andra tidiga stadier, utan att det kanske har hänt någonting liksom sådär dramatiskt, så kan man också förväxla det med förälskelse, som du säger, lite såhär fjärilar, fast egentligen är det en typ av ångest, oro i bröstet som du känner, som bara försöker att varna dig egentligen. Men vad du också sa här för en liten stund sedan var ju att du liksom kände dig typ såhär dränerad och så. Ja. Och jag kände också igen mig där, för att jag, alltså väldigt tidigt i den här relationen så började jag typ ifrågasätta mig själv, klanka ner mig själv. Jag kände mig inte riktigt som mig.
Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Själv. Och jag började bli så här, nej men jag behöver inte det där, jag kanske inte ska göra det där, och nej men det där kanske inte är en bra idé, och så här, tappa fotfästet för sånt som jag egentligen vill göra. Exakt. Och tycker är kul. Så man börjar liksom, ja, men dräneras, man börjar bli urholkad på energin som liksom gör en till en själv någonstans.
Exakt så.
Och jag minns också att han, när man ifrågasätter väldigt mycket, och det går också lite hand i hand med att de oftast försöker att sabotera.
Mm.
Alltså det kan vara både din karriär och jobb och så, men också dina relationer.
Yes.
Jag minns att han var så här, men varför ska du jobba kvar på det här företaget? Nej, men du borde göra det här istället och det här liksom. Och jag var så här, nej men stopp. Jag minns att han tjatade så himla mycket på att jag borde sluta mitt jobb.
Wow.
Och jag älskar mitt jobb. Jag har jobbat på det här företaget i 10 år liksom, och det var liksom verkligen mitt drömyrke innan jag fick det här jobbet för 10 år sedan. Men nu tyckte han att så här, varför ska du jobba där? Varför ska du jobba på det där företaget? Varför ska du jobba? Ja, förändra, precis. Och jag minns att han höll på att tjata, så till slut så satt jag verkligen ner foten och bara, nu får du sluta. Jag kommer inte sluta på mitt jobb. Jag har aldrig, jag känner inte att jag vill det. Jag har inte sagt till dig att jag söker något nytt jobb.
Nej.
Varför pratar du så här? Varför säger du åt mig att jag ska byta jobb? Det är inte vad jag vill. Jag bara, nu får du sluta, för jag kommer inte ändra mig liksom. Och då var det som att han bara la sig ner liksom. Men nej, det var den här gnagande känslan av att så här, allting jag gör och allting jag är liksom fel. Jag kände verkligen så starkt att så här, jag duger inte. Han tycker inte att jag duger.
Nej.
Och då blir det så himla märkligt när man då tänker på att första veckan som du träffade mig, då sa ju du att jag var din drömkvinna. Ja. Jag var allt du ville ha. Men nu när det har gått 2 månader, då borde jag ändra på typ allting som är jag.
Det är skit, ja fy fan.
Det är liksom, det går ju inte ihop liksom.
Nej, exakt. Och det där är ju just att de ville förändra. Det känner jag också igen.
Det är så vanligt. Och det är ju för att de ska få makt och kontroll.
Ja, de vill ju, ja, så är det. De vill ju forma en så att de passar. Alltså, så att man kan, ja.
Ja, men det är ju den här nedbrytningsprocessen.
Ja.
Alltså, de gör ju det här för att verkligen bryta ner dig och liksom totalt krascha ditt självförtroende. Ja. För att då får ju de makt och kontroll. Man blir ju som en liten sån här docka, vad heter det?
Marionettdocka.
Marionettdocka liksom. Ja, de vill ju bara kunna spela med en som de själva vill. För de vill bestämma allt och vara i kontroll.
Ja, men det var ju väldigt mycket sådär att jag, när jag skulle göra saker till exempel. Alltså,
ja.
Det kom väldigt, väldigt återkommande. Så, men jag har en grej på gång, en yrkesgrej på gång liksom, som jag kan ge mig mycket sådär.
Ja,
vad kul, säger först är det då. Vad kul, vad roligt. Mm. Hoppas liksom så. Och sen när det väl kommer, det är då det blir någonting kaosigt där. Alltså då helt plötsligt så här, bara så jag vet så kommer jag läggas in och jag ska göra det här och det här. Och då måste jag ställa in det.
Ja, för att, det där är typiskt.
För att då lite också så här, hon tror jag så här, den karriären som jag hade eller som var på gång, jag tror hon också kände någon form av avundsjuka.
Det, ja, 100.
Att, så här, då, nu, du ser inte mig nu utan nu är du där och nu ska du liksom vara med andra som får upp mig. Eller så här, så att det var så här, jag ska dra tillbaka dig här.
Ja.
Och det var ett mönster som var väldigt talande. Sen var det också min familj. Jag hade ju tappat kontakt med min familj och vänner.
Ja.
Alltså, de sa ju så här, men vi hör aldrig från dig.
Nej.
Vad är det som händer? Och jag bara så här, men hon är ju sjuk. Jag måste
ta hand om henne.
Hon var ju konstant i telefon. Alltså alltid det här, vad är du, vad gör du? Och till och med sen när jag giggade, det kunde ju varit då jag åkte iväg ändå på ett gig i Stockholm fast hon då kanske var hemma och var lite dålig då, så att säga. Hur kan du gå upp och skoja på en scen när du vet att liksom, jag är sjuk och så här? Och det är väl, och jag försökte säga, det är två olika saker. Alltså, man kan fortfarande må dåligt fast ändå köra sin grej eller göra
sitt
jobb.
Det är ju ditt jobb också, ja. Precis.
Ja. Men faktum är att jag körde ju på med gig, men det var ju massa kollegor som så här, vi såg ju att du var inte där. Nej. Alltså du gick upp på scen och gjorde det, men du var inte, det fanns, nej, det var något som saknades. Så jag bara, fan, jag bara trodde jag kunde spela bort det, du vet.
Ja, nej, men det syns ju blicken när man inte mår bra. Alltså. Ja. Mm.
Så väldigt så här, ta bort möjligheter och försöka göra om en. Eller så här,
det där är klassiskt. Att de försöker bryta ner, alltså narcissister och psykopater försöker verkligen bryta ner den för att de ska få makt över en.
Ja.
Och liksom saboterar och förstör. Ja. Och jag kommer att tänka på det nu när du berättar det här. Mm. Att det hade gått en månad och jag skulle ha hållit ett liksom föredrag eller ett event och prata framför mina kunder då i jobbet. Och man är alltid lite nervös och man vill att liksom kvällen ska bli lyckad och allt ska klaffa och sådär. Och då minns jag att bara några timmar innan där, då börjar han och tjafsa med mig. Då börjar han starta ett bråk.
Exakt.
Mm. Och bara såhär, det känns inte bra just nu. Och det är typ som att så här, som att han nästan ville dra sig ur. Som att han ville göra slut med mig. Och jag fattar ju ingenting. Och för det första så här, han hade ju varit bombsäker på mig. Och verkligen bara, wow, du är min drömkvinna. Och jag måste claima dig. Jag kommer göra allt jag kan för att jag ska få dig. Bla bla bla. Och nu liksom så här, en vecka efter så bara, nej, det här kommer inte, det här känns inte bra längre och vet inte om det här kommer att funka och bara så här, starta
sätter
någon jävla drama.
Ja. Sin i helvete.
Ja, och det var ju verkligen bara för att totalt liksom trycka ner mig, få mig att må dåligt så att jag inte ska kunna prestera på mitt jobb när jag hade ett viktigt liksom föredrag att hålla. Och det är så jävla typiskt att de vill just sabotera så mycket de kan.
Det är så liknande sätt, fast på olika vis. För det, som jag sa, liksom, det kunde vara en stor grej man skulle göra. Nu ska jag göra det här. Pling! Bara så du vet, jag måste inte sjukhuset. Det är allvarligt. Det är bra om du är hemma så att jag når dig. Mm. För att det är allvarligt nu.
De gör allt för att påverka ens humör och mående.
Ja,
för att då känner de sig uppfyllda och kraftfulla. Men egentligen är de så jävla osäkra och de hatar sig själv så mycket. Så att deras enda sätt att försöka liksom, må bra är ju att trycka ner andra. Det är så jävla sjukt.
Ja. Nej, så det, ja.
Men ofta är det så, man känner igen de här beteendena och alla liksom som har någon form av diagnos i det här spannet liksom anammar ju de här beteendena. Mm. Man ser det liksom på ett eller annat sätt.
Ja,
det är det som är så sjukt, att det är ju verkligen ett mönster.
Ja, men alltså det nu du berättar allting här. Allt du berättar kan jag relatera till, fast det är på olika sätt.
Men det är det som är så sjukt.
Men det är samma utgångspunkt hela tiden. Ja.
Ja. En annan sak som är väldigt klassiskt för narcissister och psykopater, det är ju just att de verkligen inte tål och kan ta gränsdragningar.
Just det.
De gör allt för att liksom pusha dina gränser. Mm. För att då känner de också sig kraftfulla makt. Precis.
Ja.
Och för mig, det har jag ju nämnt tidigare, men för mig så var det ju extremt tydligt då när han verkligen så här började tjata om att vi skulle ta droger ihop. Och jag är så här verkligen nolltolerans. Mm. Jag har aldrig någonsin liksom tagit någonting. Mm. Jag har aldrig velat. Nej. Även om man har haft möjlighet. För det har ju de flesta som har festat i något sammanhang i det här samhället. Liksom.
Det har dykt upp någonstans.
Ja, men jag har aldrig någonsin velat ta. Men han började liksom så här tjata och tjata. Bara, vi borde prova det här, vi borde göra det här. Och jag borde förstått då egentligen vad han höll på med. Ja. Att, liksom, att han faktiskt var missbrukare.
Ja.
Och att det här var hans sätt att försöka dra med mig in ner i det här. I hans svarta mörker liksom. Mm. Och hål av droger. Men jag liksom avfärdade det där och bara sa, nej, men det vill jag inte göra, det vill jag inte göra. Och liksom sådär. Och sen till slut så kom det en dag när han verkligen tvingade mig. Och där har jag haft jättemycket skuld och skam och ångest över. För att jag, nej men, ja, då när man är i det där så det är så lätt att man klandrar sig själv.
Yeah.
Men efterhand så har jag verkligen förstått och kan se utifrån att det här var ett övergrepp han gjorde. Yeah. Jag sa nej, det var liksom inte samtycke om man ska säga så.
Yeah,
och han tvingade verkligen mig till det här. Liksom. Och jag blev så pressad och inklämd i ett hörn så att jag kunde liksom inte stå emot längre.
Nej.
Och jag var liksom rädd, vilket också är helt absurt att du så här ska känna rädsla och nervositet och oro i liksom när du är med din partner.
Ja,
det är liksom inte ens normalt.
Jag kan tänka mig att det kan vara en situation där du gör det för att du känner dig hotad.
Exakt.
Och det kan få konsekvenser om jag inte gör det.
Ja, ja. Precis så. Jag sa liksom nej, jag vet inte, 50 gånger. Ja. Men till slut så bara så här, han lyssnar inte. Jag kände mig helt maktlös.
Ja.
Och det var som att jag skulle säga, man är rädd. Och
att säga, jag gör det för annars kanske går, alltså, han blir ännu mer aggressiv.
Exakt, och så, ja.
Du vill bara avbeväpna situationen och du gör någonting mot din vilja som du inte vill göra.
Precis.
Och det, behöver, det, är exakt
det är ju
samt.
Tvång, det ja, är ju fruktansvärt.
Det kan vara just en sån sak eller sex eller vad det nu är. Det är fortfarande
det är ett övergrepp.
Exakt, ja.
Men efteråt då, där då så vågade jag ju typ inte stå för det. Jag vågade inte berätta det för någon. Och det är ju också ett jättetydligt tecken på att det är ett övergrepp som har skett. För att annars hade man ju kunnat bara, vi gjorde det här liksom. Men jag mådde jättedåligt verkligen. Och där och då borde jag ju också verkligen ha lämnat. Alltså det är så många liksom steg där den här människan har gått över så många gränser. Och det där var en av dem som var så extremt kränkande för mig. Och med tanke på att det går helt emot mina värderingar och den jag är. Så det blir så extremt kränkande mot mig som person. Och där och då borde jag verkligen bara lämnat och gått. Men då trodde ju jag att det räcker att jag bara säger nu att vet du vad, det här du gjorde gör mig så upprörd. Jag är så besviken på att du gjorde det här mot mig. Och det här kommer aldrig att ske igen. Förstår du det? Liksom. Ja, men sen vad var det någon månad efter så började jag tjata igen. Nu gjorde vi aldrig det. Jag kunde verkligen, då hittade jag liksom styrkan i mig. Att jag kände att det här vill jag verkligen aldrig ska ske igen. Men att han ens kunde liksom försöka pusha på igen.
Ja.
Och det är sånt typiskt exempel på att de hela tiden försöker att pusha gränserna. För att de vill ha makten.
De, ser ju
liksom, de vill sudda ut ens personlighet och bara ha en i sitt grepp. Liksom.
Ja, verkligen sudda ut ens personlighet. För jag var ju inte mig själv. Jag var ju som ett, gick runt i ett vaken bara. Det enda jag gjorde som jag sa där, att jag sov åt jobba och underhöll henne typ. Eller vad fanns till för henne. Så jag var ju som en, jag var ju inte alls mig själv.
Nej.
Men så, som sagt.
Man tappar verkligen sig själv. Och det är ett jättetydligt tecken. Dels i omgivningen och för omgivningen. När man märker att någon börjar tappa sig själv. Men också i relationen till sig själv. Att sen, jag känner inte igen mig själv. Och liksom, jag känner mig inte glad längre. Och jag drömmer inte om samma saker längre. Och liksom allt vad det kan vara. Då är det ju en jättestor röd flagga för att man är i fel relation.
Och det är det vi återigen kommer till. Att just för er som lyssnar eller som kanske känner någon som... som är en sån här, alltså just det här med att lyssna på sig själv, alltså fan, det pratar man ju om. Jag försöker prata med, säga det till folk hela tiden, alltså så här, just sitt, var, hitta en stund, var för dig själv, din kropp kommer tala om för dig om det här inte stämmer. Kan vara relationer, framförallt då, eftersom det är en relationsproblem vi har, men det kan vara mycket annat också.
Det
beslut i saker och ting. Och så
men också så här, som narcissister och psykopater, det finns ju i alla delar av samhället och alla typer. Det kan ju vara en kollega eller en chef eller en svärmor eller vad som helst. Liksom. Så att det kan vara man ska vara uppmärksam på hur man mår i relationen och liksom i energin.
Ja.
I närvaron till andra. Hur mår jag efter att jag träffat den här människan? Känns det egentligen?
Kan du med den här personen du umgås med känna dig lugn, avslappnad? Eller känner du det här att du inte kan agera som den du är, att du måste trippa på tårna eller att du måste säga, jag kan inte göra så här för då kanske den, alltså minsta lilla sån är ju en varningsklocka.
Ja, verkligen.
För man ska ju kunna känna så här, fan, jag känner mig harmonisk, jag känner mig avslappnad och närvarande.
Ja.
Det är den känslan man vill ha.
Och upplyft och glad efteråt.
Liksom. Sen såklart, om du går på en första dejt så kan du ju känna dig lite nervös och pirrig och sådana saker. Ja. Det är en helt annan sak.
Ja.
Men som sagt, din kropp kommer tala om när det är fel.
Ja, det är också, det är skillnad på att känna nervositet och lite pirr mot att känna att det är ett skav och en signal i kroppen när någonting inte känns bra. Alltså när det verkligen, alltså skaver det så skaver det. Det är ju verkligen en tung, liksom mörk känsla på
ett
något
nervöst
sätt.
Pirr kan ju kännas bra samtidigt. Ja. Att säga, jag känner mig glad.
Precis, så kanske man vet själv att så här, jag känner lite intresse, därför känner jag mig lite pirrig.
Ja, precis, jo, såklart, absolut. Bra
men en annan sak som jag verkligen har tänkt på med narcissister är att ingenting är ju någonsin deras fel. Det spelar ingen roll liksom, vad de har gjort. Nej. Utan det är alltid någon annans fel. Mm. Det är de det är synd om. Det är de som är offret. Hur kan du säga så här mot mig? Spela med empati. Alltså allt det där. De kommer liksom aldrig på ett genuint och ärligt sätt stå för vad de har gjort. Nej. Utan det är de som är offret. Det är synd om dem.
De kommer
liksom
projicera sina egna problem också på dig.
Precis, att allting är ju ditt fel.
Så att, precis, det blir, exakt. Om de till exempel säger så här, men du, det här är ditt fel för att du är så här och så här och så här. Då är det är de som är så här och så här och så här. De projicerar sitt beteende på dig för att försöka få dig få dåligt samvete eller trycka ner.
Men också så här, oavsett vad det är i deras liv som gör att de har en jobbig dag eller har en jobbig period eller får dem att reagera och må dåligt, så är det liksom ditt fel.
Ja.
Oavsett, alltså alla deras jobbiga känslor beror på någon annan. Det är liksom ditt fel. Och de tycker ju att de är helt berättigade till att bestämma över andra och ta, liksom, ta för sig. Det är som att de verkligen tycker att de är överordnade på något sätt.
Ja, men de är,
det är en så obehaglig grej, men det är liksom att de bara, jag är liksom the king of the world och jag har rätt att bestämma och säga åt dig hur du ska klä dig eller hur du ska bete dig eller vart du ska jobba någonstans eller och det är vilka också, du ska vara vän med eller vad det kan vara.
Exakt. Och det kan ju börja också väldigt smått. Alltså, små, små. Det kan börja väldigt bra.
Oftast då, gör det ju det väldigt
och sen
smått.
Sen kanske det är så här, du testa och kanske klippa dig och se ut sådär. Eller du vet, det börjar... Ja. Och sen så bara ökar. Sen är man i det där utan att man ens förstår det själv.
Nej, usch. Nej, men jag tror ju verkligen att så här, det främsta som jag har tagit med mig, det är ju verkligen så här, man måste lyssna på intuitionen. Jag ångrar mig och jag önskar att jag hade gjort det.
Ja.
Men å andra sidan så får man ju då i efterhand glädjas med att man faktiskt har en stark intuition. Alltså jag vet ju nu att jag har ju faktiskt en extremt fungerande och stark intuition som verkligen försökt att varna mig. Ja. Och det är ju en bekräftelse på att den finns. Ja, och att man känner att man faktiskt hör sin röst, men att man ska lyssna på rösten.
Ja.
Nu vet jag att jag hör min röst. Jag känner av den där. Men jag måste också våga ta beslutet efter den. Du behöver inte ha svart och vitt allt på papper. Du behöver inte veta exakt. Det räcker med att du vet att det inte känns bra. Och då är det tack och hej.
Precis, den känslan ska man inte bara avfärda. Nej. Utan lyssna ordentligt på den.
Ja. Nej, usch. Men du, jag har en liten checklista.
Ja, men den kan vi ju runda av med kanske då.
Ja.
Så vi får lite mer...
Hon inte dyker upp massa frågetecken efter
ja, här. Jo, precis. Men, vi kommer förmodligen prata kring det också. Men du hittade från... Det var en lista från...
Faktiskt från Psykopatpodden.
Mm, så tack för den Psykopatpodden. Vi lånar den lite.
Ja, det är perfekt. Vi kan lägga upp den sen också kanske. Om man vill faktiskt kryssa i. De har gjort en liten ruta bredvid så man kan köra check så kan man se hur många kryss man får.
Ja, det
är det här alltså varningstecken i en relation och en checklista då.
Mm.
Mm. 1. Har ditt umgänge med familj och vänner minskat efter du träffade ex?
Check, säger jag då.
För att ex inte tycker att det är bra för dig eller inte fungerar ihop med ex. När ni träffades gick allt väldigt fort. Det var intensivt och mycket fokus på dig och er. Ni var själsfränder och hade något unikt tillsammans. Ni kanske flyttade ihop fort och tog allt till nästa nivå på en gång. Du fick mycket uppmärksamhet och gåvor av olika slag. Allt från resor och presenter till luften om ett bättre liv. Ja, check. 3. Ex kommenterar och kritiserar dig ständigt. Det är mycket som är fel i ditt liv enligt ex. Yep.
Ja.
4. Det uppstår många konflikter där du bär ansvar enligt ex. Ger du ex kritik vänds det också nästan alltid tillbaka mot dig och du får skulden. 5. Ex ger dig uppmaningar och instruktioner om hur du ska bete dig och se ut. Ex har mycket åsikter om dig. Du måste förhålla dig till ex-regler. Hen ger sig inte förrän du är förändrad.
Jo.
Japp. Usch, det är hemskt.
Ja, vi garvar, men det gör vi för att vi känner igen oss.
Ja, det är bara hemskt liksom. 6. Ex har väldigt svårt att ta ett nej. Hens åsikt är den rätta och håller du inte med blir det bråk.
Jo.
Japp. 7. Du känner ofta skuld, skam och förvirring sedan du träffade ex. Som att det är något fel på dig.
Mm.
Japp. 8. Din tid för dig själv och saker som får dig att må bra har minskat sedan du träffade ex. Du upplever obehag inför att unna dig själv saker eller att göra saker utanför relationer. 9. Du kan känna dig kontrollerad när det gäller ditt privatliv som till exempel mobil, dator och post. Japp.
Ja.
Jag minns att jag tyckte det var jätteobehagligt att han typ så här höll på med min telefon och skulle gå in på Spotify grejer. Det kändes som att han så här ville luska typ.
Hon var ju också inne i min dator och höll på och grejer och jag var så här, vad håller du på med? Det var någonting som jag upptäckte, bara, vad är det här? Och sen hon bara, nej men vadå, och flippade ur det. Och då skulle hon använda tårar för att jag skulle...
Krokodiltårar. Klassiskt narcissist. Krokodiltårar som inte är riktiga. 10. Ex lovar saker och målar upp bilder om ett liv som inte verkar bli. I början verkade ex vara fantastisk och fick dig att öppna upp dig. Saker du berättat i förtroende används emot dig och personen du först träffade verkar vara borta.
Mm.
Japp. Mm. Alltså jag minns ju liksom att jag hade ju berättat typ om vad tidigare ex hade sagt till mig och hur mycket det sårade mig. Och sen använde han exakt samma meningar mot mig. Mm. Det var så här, jag bara, alltså det här, hur, alltså va?
Mm.
Det var som att så här, historien upprepar sig. Du säger exakt samma saker som jag berättat för dig.
Ja.
Och det är också så klassiskt att de gör det. De använder en sår verkligen för att komma åt den. Ja, 11. Du går på tå kring ex och är försiktig. Mycket av din tid går åt till att göra ex på bra humör. Och när hen inte är det så straffar hen dig på olika sätt. Ja. Det är typiskt. Usch. Ja. 12. Ex hindrar dig från att vila och ha lugn och ro. Din sömn kan störas och du känner dig orkeslös.
Oh ja, fy fan vad trött man har varit. Alltså den känslan jag hade när vi gjorde slut, eller när jag gjorde slut, att jag bara kunde slänga min mobiltelefon åt sidan och fokusera på en hel film utan att behöva ha henne, alltså bekräfta henne. Alltså den känslan var så otrolig. Alltså det var så här, wow, jag tror jag sa ofta på semester nästan.
Usch, nej, man blir så dränerad verkligen, helt slut. Okej, då har vi några få kvar här. 13. Du kan behöva förklara och försvara om du är ute med en vän, familjemedlem eller kollega. Håller du till exempel inte tider eller ändrar planer i sista minuten kan du utlösa misstanke och du kan utsättas för förhörsliknande metoder.
Oh ja. Fy fan vad det jag känner igen det där.
Ja. 14. Ekonomi kan vara ett problem. Antingen kan du behöva redovisa för ex allt du handlar och du får inte hantera er ekonomi. Eller så kan du behöva betala för allt och stå på till exempel lån och större inköp som bilar, hus och resor. Allt för att ex har skulder eller problem med sin ekonomi. Och jag minns att jag var den som gav mest och liksom gjorde mest. Och det kändes som att så här, i början så pratade han väldigt mycket om att så här, jag ska göra så mycket för dig och du ska få det här. Men jag minns som till exempel när vi åkte iväg och skulle fira Allertans dag. Han hade inte ens köpt en ros till mig.
Nej.
Eller typ skrivit ett brev. Alltså man kan ju göra jättemycket utan att liksom köpa saker.
Ja,
det var som att så här, nej men han behöver väl inte göra någonting.
Ja, just det.
Det är jag som ska ge honom, uppvakta honom. Så jävla äckligt, usch. Ja. 15. Det förekommer aggressivitet och hot, inte alltid direkt uttalade, men du känner dig ofta hotad och rädd. Ja. 16. Det är ofta mycket drama runt ex. Ert liv tillsammans kantas av missförstånd och konflikter. Ex upplever att hen ofta blir drabbad av orättvisor och människor som sviker hen på alla möjliga sätt. Dennes ex och tidigare relationer är ofta extremt problematiska enligt ex. Ja, det här är ju klassiskt. Många narcissister och psykopater pratar jämt om att så här, alla ens ex är psykopater eller narcissister. Alla ens ex är psyk.
Ja,
och de var så knäppa i huvudet och de har gjort så mycket fel. Ja. Och jag har hört så jäkla många historier.
Jag kan säga att alla mina ex är inte där, men en är i alla fall.
Ja,
så
jag
att det
inte
låter som att jag sitter där och klankar ner på liksom att mina ex är psykopater.
Nej, men vi är ju inte så här. Men, men det här är väldigt vanligt och viktigt att poängtera det. Att det är en röd flagga om man träffar någon som att säger att alla ens ex är dumma i huvudet eller liksom knäppa eller har svikit en allt det här. Det är en röd flagga för det är väldigt, väldigt vanligt hos narcissister. De har liksom aldrig haft någon fungerande bra relation.
Nej,
det är ju verkligen en röd flagga.
Mm.
17. Din magkänsla säger att något är fel men du har svårt att specificera vad. Dina gränser har flyttats på så många olika plan. Du har börjat googla efter lösningar och svar på vad som kan vara fel.
Mm.
Det här är ju en jätteklassisk grej. Att man börjar googla och typ så här.
Ja.
Kanske till och med, hur vet jag om min pojkvän är narcissist? Och jag kommer ihåg att jag har googlat typ så här. Kan man ha olika lustmodeller typ? För från en början så var jag typ så här jätteattraktiv i hans ögon. Och jag var så fantastisk och bla bla bla. Och sen var det som att han typ inte var intresserad längre. Jag kände liksom inte att han åtrådde mig.
Nej.
Och då kom jag att jag så försökte googla. Bara, kan man ha olika lustmodeller? Hur funkar det där? Typ så här. För att jag bara kände att någonting saknades. Han liksom åtrådde inte mig.
Nej.
Och det blev väldigt tidigt i relationen. Vilket är väldigt ovanligt. Men det är också en liten sådär maktgrej. Att man först bara, wow, ska vara så passionerad. Sen drar man tillbaka lite för att göra den andra då osäker.
Mm. Ja, det är fan alltså.
Ja, men det här var en bra lista tycker jag.
Det var ett jävligt, jag kände som ett bra samtal.
Jag kände igen allihop.
Ja, jag också. Sen även allt vi pratade om kring det kändes väldigt... Ja, men som vi har varit med om det så blev det så liksom...
Ja.
Så att det vi liksom...
Jag kan faktiskt dra en till sak här.
Ja.
Som bara så här knyter ihop säcken lite grann för många olika liksom beteenden. Och det är ju, nu står det här på engelska då, men liksom väldigt vanliga röda flaggor eller tecken, det är ju att man först och främst märker att de verkligen vill skynda in i relation.
Mm.
Och oftast är det ju väldigt mycket love bombing då, just för att de är ju så himla förälskade, så att de bara vet att de vill ha en. Och sen också ofta det här med sob stories, att man har liksom snyft historier om vad de har varit med om, och det är så synd om dem, och det är ju för att liksom dra in en med empati.
Ja, just det.
Och sen att man märker att de ljuger om både små och stora saker, för att de ljuger väldigt mycket.
Mm.
Och sen att de har anger issues, alltså väldigt mycket temperament och väldigt mycket aggressivitet så. Och väldigt, väldigt lättkränkt ego.
Ja.
Så att de blir liksom arga för väldigt lite. Liksom så, för vad som helst nästan.
Mm.
Och sen silent treatment. Om man kanske då är i en konflikt, så är det oftast att de bara vänder ryggen och bara bestämmer att nej, men nu har vi pratat klart. Det kommer jag ihåg att när vi hade vårt första bråk så bara totalt la han på och bara vände mig ryggen. Mm. Och så kommunicerar man ju inte i en mogen vuxenrelation. Liksom. Man stänger inte dörren och bara lämnar liksom. Och sen det här med lövbombing, och det kan ju vara i olika faser. Och då fullt av devaluation, alltså att de liksom nedgraderar den och kritiserar den. Och sen så är det som en cirkel där, så att det går upp och ner liksom, att det är lövbombing fullt av det här. Så att man blir helt
knäckt och förvirrad. Sen tar du bort maten och sen matar det, sen tar du bort maten.
Exakt så.
Liksom har,
Och sen det här med att de förhör väldigt mycket och liksom försöker få information.
Mm.
Att de också frågar ju väldigt mycket för att undersöka en och lära känna en, och sen använder de just den här informationen mot dig för att knäcka dig och bryta ner dig. Så det här är ju väldigt vanliga tecken. Och det finns ju också olika typer av narcissister, och man kan olika grader och allt det här, och vi behöver inte gå in på det som medicinskt. Och det är ju också så här, det är egentligen då en psykolog eller läkare som ska ställa diagnosen narcissistisk personlighetsstörning. Men som vi har sagt tidigare, och som jag tycker är viktigt att påpeka igen, är att vi behöver inte veta liksom att det här är rent medicinskt en narcissist som vi har framför oss. Utan det räcker med att vi faktiskt lyssnar på vår intuition. Försöker se de här mönstren och bara så här, men mår jag bra?
Mm.
Känns det här som en trygg människa? Nej.
Mm.
Nej. Då är inte det här en människa jag ska vara tillsammans med eller dejta.
Ja.
Vi behöver liksom inte ha ett papper med en diagnos. Liksom. Det är inte det viktiga. Utan det viktiga är att vi lyssnar på den här intuitionen som verkligen försöker varna oss någonstans.
Ja, men det
att det är väldigt sällan vi faktiskt har en faktisk liksom, diagnos på papper.
Det är ändå bra att påpeka.
Ja. För att en del kan vara så här, men vi kan inte kalla alla för narcissister. Fast vad fan spelar för roll? Vi behöver sätta ord på de här beteendemönstren.
Ja.
Och ser vi dem och känner vi dem av vår intuition, då är det det viktigaste. Mm. Inte att vi har en liksom, diagnos på någon.
Känslan som du får, det är som du sa, den ska vi lyssna på. Sen vad det är för diagnos personen har.
Det är liksom oväsentligt.
Det är vad du känner. Exakt. Det är det viktigaste. Från dig själv, inifrån, det är det viktigaste.
Känns det inte bra så är det inte bra.
Precis.
Som Oprah brukar säga, doubt means don't.
Just det, ja.
När du känner att tvivlet i magen, då är det big no-no och don't. Och då ska man lämna.
Bra.
Jag tycker den är bra. Doubt means
den kan
don't.
Ta med den.
Ja. Ja, vi kommer säkert prata mer om det här en annan gång. Det finns ju så mycket.
Ja, det är väldigt intressant. Men jättebra samtal tycker jag.
Ja.
Och jag hoppas ni där också tycker det. Och börja lyssna mer på
intuitionen.
Precis, ert inre och magkänslan. För den vet oftast väldigt mycket. Och försök hitta stunder, om ni inte har det, där ni kan vara liksom eget space. Och lyssna på er själva. Eller inifrån.
Verkligen.
Så hörs vi ju nästa vecka som vanligt. Det får vi se vad det blir då, men det visar sig helt enkelt. Ja.
Puss och kram!
Ja, vi säger puss och kram som vanligt. Ha en fantastisk fred eller när du än lyssnar.
Puss, puss, hej! Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.